och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Jag fick uppdraget idag att säga någonting om Jakob, patriarken Jakob. Och det är ju som ingen liten uppgift så här på en liten stund på söndag förmiddag. Även om vi höll på i dagar så skulle inte tiden räcka till om vi skulle ta upp allting ur hans liv. Men jag har som tänkt fokusera på två händelser, två speciella nätter i Jakobs liv och titta lite på dem och säga lite grann om honom. Men låt oss läsa först tillsammans från Jesaja brev 27 kapitel. Jag läser där från vers 6 i 27 kapitlet. Då skriver profeten Jesaja så här: i kommande dagar ska Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. Det ska fylla hela världen med frukt. Amen. Tack Jesus att vi får vara samlade inför ditt ansikte. Herre, jag ber dig att du ska välsigna det här mötet, den här samlingen, Herre. Jag ber att du ska gå fram här i bänkraderna, röra vid människor och deras behov. Låt oss få uppleva idag att du kommer oss i mötes. Rör vid våra hjärtan, lägg ner ditt goda. Låt ditt ord ha framgång i allas våra liv. Och hjälp mig, Herre, att stå gömd i klippan Jesus Kristus för en liten stund här och ge levande ord till mina vänner. I Jesu namn. Amen. Jesaja talar här om Jakob. Och det kan man säga att genom egentligen hela, skulle man ta en oöppnad bibel och så skulle man stryka under varje ställe som Jakob omnämns. Jag har ingen aning, men det skulle vara hundratals, kanske tusentals gånger. Det är ett av bibelns allra mest vanliga namn, alltså Jakob. Han som följer med i bibelberättelserna. I Jesaja, där talar han, som jag tolkar Bibeln, redan i 24 kapitlet så tar han upp om kommande dagar att jorden ska dömas och hela världen ska skakas, står det i Jesaja 24, och det ska komma mörker och fruktansvärda tider över jorden. Och sen i slutet av det kapitlet, då står det om en lovsång som ska bryta fram från jordens ändar. Va? Så att det talar om en tid som ska komma med mörker över jorden, där jorden ska dömas för grund av att man har övergett Guds lagar och bud. Han säger så, Jesaja. Och så samtidigt så ska det bryta fram en lovsång från jordens ändar. Och då tänker jag på Jesus som säger till sina lärjungar att när den heliga ande ska komma över er, då ska ni få kraft att vittna om mig i Jerusalem, i Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns, upp i Boden och överallt, Sibirien och mörkaste Afrika. Och det här var ju väldigt stort, för att det här var ju, hade ju som varit någonting för judefolket. Men idag vet ni hur det är. Vart man än far på jorden, om du far långt ner någonstans i Sydamerika eller om du far till Australien, det ljuder ju en lovsång bland Guds folk över Jesu Kristi. Vi är ju inte ensamma här i Boden idag. Det är ju många, många, många tusen som sjunger tillsammans med Eva och oss runt hela världen om Jesus Kristus, den stora konungen. Och det kommer också vara en verklighet när mörka tider drar in över världen. Och i det här sammanhanget, i kapitel 25 och 26, så fortsätter profeten. Han talar om: på detta berg så ska han ta bort slöjan som ligger över alla folk, säger han i kapitel 25. Han säger att jag ska duka en festmåltid för alla folk på detta berg. Och berget är, det är där i Jerusalem, berget Sion. Om det är Olivberget eller hela Jerusalem är ju som något bergstrakt. Jag kan säga som en parentes att jag har ju många, många år längtat efter att få besöka Jerusalem. Jag hade tillfället i våras, i maj månad. Då åkte jag ner med Stefan Mattisson som också tillhör här. Vi var där nere i Jerusalem på något som heter Jerusalemdagen. Och på den dagen så släpps judarna upp på tempelberget. Och det där är väldigt, väldigt kontroversiellt, för att det var som andra gången i år som de fick gå upp på tempelberget. Jag tar det här lite grann som parentes. Så det var hundratals judar som gick upp på tempelberget, som hålls av araberna där nere. Och så var det tre svenskar, det var jag, Stefan Mattisson och en som heter Johannes Einarsson. Och det som hände där uppe är att judarna, de sjunger lovsånger, de ligger platt på backen och de sjunger sånger från Saltaren. Och de prisar sin Gud att han snart ska upprätta Israel. Alltså, de väntar på Messias där nere i Jerusalem och i Israel. Och på kvällen låg jag och googlade lite grann på telefonen för att se om nyheterna säger någonting om Jerusalemdagen. Och då fick jag upp jättestora rubriker från hela Mellanöstern. Mörka, svåra rubriker alltså från hela arabvärlden, att idag har tempelberget invaderats av ultraortodoxa judar. Och man skrev väldigt, väldigt negativt om det här. Och så tänkte jag, ja, där var vi mitt i lovsången. Och så var det tre svenskar också som stod där. Och det här är faktiskt världshändelser och historia som utspelas i vår tid. Att judefolket börjar som röra sig och förbereda för de här stora profetiska orden. Att på det berget ska Gud uppenbara sig. Och han ska bjuda in till festmåltid för alla folk. Halleluja. Och det har med Jakob att göra faktiskt. För att Jakob, han är som judefolket, Israel personifierat. Alla frön finns som i Jakobs liv till det här folket. Och då, när vi kommer fram till kapitel 27 så talar Herren då genom profeten Jesaja om Herrens vingård, den underbara. Och så beskriver han Israel, hur han ska som uppenbara. Och det ska bli en frukt som går ut över hela världen. Jag har talat över den där texten någon gång förut i mitt liv. Och då har jag som pekat på att det där är tusenårsriket. När frukten från Jerusalem. Och då var det en man i Övik som hette Knut Fredriksson, en gammal predikant, som sa: vet du vad? Att redan idag så är det frukt runt hela jorden från Israel, i varenda snabbköp och butik. Fast det finns rörelser som vill förbjuda det där också. Så att, men i kapitel 30, där står det om tusenårsriket. För det står att solen ska vara sju gånger så stark och månens sken ska vara som dagens ljus. Så det har inte skett än i alla fall. Israels folk judefolket ska alltså dela Jakobs öde. Och skulle vi nu ta oss tid och titta lite på personligheten Jakob, så skulle vi, om vi skulle läsa kapitel efter kapitel, så skulle de vara full av besvär på något sätt. Jakob, ni känner berättelsen hur han redan i moderlivet står att de två barnen, han har en tvillingbrorsa som heter Esau, och det står att de bråkade mycket där inne i magen. Och så mamman, hon är alldeles förtvivlad, Rebecka, och tycker att ska de hålla på och bråka så här mycket i min mage? Och när de föds då håller Jakob Esau i hälen. Han kommer som ut som tvåa, men han hakar fast i brorsan så här. Och det är som en kamp redan från början mellan de här. Och sen är det egentligen en ganska tråkig att läsa alla turerna. Det är missmod, och Jakob, han luras, han ljuger för sin pappa, han ljuger för sin bror, han lurar till sig välsignelser, han tvingas att fly och han kämpar år efter år, han blir själv bedragen. Och jag rekommenderar er att gå hem och läsa alla de här berättelserna om Jakob som jag bara kan nämna kort och flyktigt här. Men han har alltså ett jättesträvsamt och kämpigt liv. Men poängen med Jakob är att i slutändan så vinner han seger. Gud vinner seger över Jakobs hjärta. Och så ska det bli också för judefolket Israel. I slutändan så ska de vinna seger. Det står i Romarbrevet 11 att från Sion ska frälsaren komma som tar bort Jakobs synd. Och då talar han om återkomsten, Jesu Kristi återkomst. Paulus, han säger så här: om judarnas förtappelse betydde liv för världen, hur mycket mer ska inte då deras upptagande betyda om annat än evigt liv? Alltså, det kommer en enorm upprättelse och frälsning, och det kommer komma hela världen till del på ett ännu mer underbart sätt. Och vi känner den tiden som det tusenåriga riket när Jesus kommer tillbaks på jorden. Och då upprättar han sin tron där nere på Sions berg, mitt i Jerusalem. Så därför är det spännande för oss att hålla som ögonen på vad som händer där nere i Israel. Djävulen rasar mot det folket, ska ni ha klart för er. Antikristliga makter försöker som dupera hela världen att hata dem. Så är det. Men då står det så här i Jesaja att där på Herrens berg så ska jag ta bort slöjan som döljer alla folkslag. Må vi i pingströrelsen och våra gamla pingstförsamlingar och gammelkristna här i Sverige, hjälp oss att vara med och se vad som händer och vara på rätt sida så att vi välsignar Israel. Amen. Ja, ni ser lite tveksamma ut. Men så är det. Jag predikar bara vad som läggs på mitt hjärta. Vi ska titta då på två nätter i Jakobs liv. Och den första hittar vi i första Mosebok 28 kapitel. Jag tänkte läsa den texten. Det står då ifrån vers 10. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Harran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten eftersom solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och la sig och sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege rest på jorden. Den nådde ända upp till himmelen Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: jag är Herren, din far, Abrahams Gud, Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade. Och se, jag är med dig och jag ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag lovat. När Jakob vaknade upp i sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa: hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Här är himmelens port. Alltså, tänk er, i drömmen så ser han från jorden en stege som reser sig upp mot himmelen. På toppen av stegen står Herren själv och talar välsignelser ut över att din avkomma ska bli till välsignelse för hela världen. Och vet ni, honom har Eva lett oss att sjunga till idag. Det är Jesus Kristus, Jakobs avkomma. Jesus Kristus, vår konung, vår Gud, vår frälsare. Han som kom för att bära alla våra synder. Det är han som är stegen. Jesus Kristus är stegen. Det kan finnas kyrkosystem och stora rörelser som nästan tror att de är stegen. Men det finns ingen annan än Jesus som är stegen, som är vägen till himlen. Han är enda vägen till himlen. Låt aldrig någon övertala dig om något annat. Det finns ingen. Bibeln är kristallklar på det här området. Det finns ingen som är bra nog för att ta sig till himlen på egen hand. Vi behöver Jesus Kristus. Eller hur, Johan? Det var väl det evangeliet som förändrade dig när du blev övertygad. Alltså, Jesus Kristus, han kan utplåna dina synder. Han tar hand om synden i våra liv. Bibeln säger att alla människor har syndat. Där kan vi som, det spelar ingen roll. Jag är där nere på hela människan om dagarna. Och det finns de som är så nedsölade i synd. Och de är som märkta av syndens verklighet på något sätt. Man känner som att deras Herre är verkligen grym mot dem. De är som så slut som människor. Det kan finnas sådana här busar som folk är rädda för att möta, som berättar för mig att: vet du, Johan, jag ligger i natt på natten i panikångest och som kryper ihop som ett litet spädbarn. Jag mår så dåligt. De är härjade av synd. Men vet ni, alla vi här inne kan som ta deras hand och säga: ja, vi är i samma båt. Det finns inte en enda människa på jorden som har levt bra nog. När det kommer ju fram en väldigt enastående ung man till Jesus och säger han: gode mästare, säger han. Stopp, säger Jesus. Varför kallar du mig god? Ingen annan än Gud är god, säger Jesus. Det Jesus säger alltså: om du kallar mig god, då kallar du mig för Gud. Det finns inga människor som är goda. Vi är nedsölade på något sätt av mörker och synd här nere i den här världen. Men mitt i det där så sträcks en hand ut genom evangeliet av Jesus Kristus och säger: ta min hand! Jag kan rädda dig! Så om du sitter här idag och faktiskt som fortfarande kämpar med synd i ditt liv, då ska du veta att Jesus är väldigt intresserad av dig. Det är just dig han vill greppa tag i. Och så vill han sätta upp dig på stegen där som leder hem till himmelen. Halleluja. När, ni vet, när Natanael, tror jag det är, när Natanael först möter Jesus, och Jesus säger någonting om Natanael, att jag såg det redan när du satt under trädet, och säger, du är verkligen Guds son, du är Messias, säger Natanael. Oj, säger Jesus, att mycket, mycket större saker än det här ska du få se. Du ska få se änglar kliva upp och kliva ner över människosonen. Det, jag tycker det är som att han nästan säger till de här Natanael, de som kände texten, att stegen har kommit. Jag, Jesus Kristus, är stegen till himmelen. Han är vägen, han är den enda vägen till himmelriket. Jesus Kristus. När Johannes döparen första gången möter honom där nere vid Jordanfloden, så brister han ut: se Guds lam som borttager världens synd. Alltså, Jesus Kristus skulle bära hela mänsklighetens synd upp på korset. Allt det här som vi, det är så fint att läsa om Jesus, hur han gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla. Han räckte ut sin hand, en blind kunde se. Han räckte ut en annan hand och en lam började gå. Han sa några ord, talita kum, och en liten 12-årig flicka hoppade upp och levde igen. Alla de här älskade bibelberättelserna om hur Jesus botar, gör under, hjälper den svage. Han möter de allra mest syndiga och rycker som upp dem ur träsket och ger dem ett nytt liv, ett bättre liv. Men allt det där är som små gärningar jämfört den stora gärningen när han ska gå upp på Golgata kors. Och som du så fint läste om, Johan, ett mörker kommer över hela världen. Och till slut så ropar Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ropar han. När han hänger på korset, fastspikad, blodig. Och de judarna tror att han ropar efter Elia. Men han ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Tänk att då, Markus, läggs din synd på Jesus. Eller min synd. Eller din synd. I det där ögat. Alltså, problemet för mänskligheten var ju att Gud kan inte ha med synd att göra. Så att även fast synden läggs på Jesus Kristus, den älskade sonen, så måste Gud lämna honom. Synd och Gud går inte ihop. Men Jesus vinner seger över synden. Det står så att döden kunde inte behålla honom. Han hade själv inte syndat. Han dog för våra synder. På något sätt känns det som att dödens först, om vi fantiserar lite grann här, sånt som inte egentligen står i Bibeln, men jag föreställer mig att dödsriket, där är dödens första, och alla som har kommit där genom årtusenden, ingen har som rått på honom. Det spelar som ingen roll om man är Napoleon eller Hitler eller någon annan stor märkvärdig människa. Alla har bara som fått böja sig för döden och acceptera. Och så plötsligt kommer det slaktade lammet Jesus Kristus in i dödsriket. Och så går han fram till djävulen. Och så är det som att han tar ett nacksving och bryter nacken på honom. Och så böjer sig Jesus ner. Och så tar han nyckelknippan till döden och dödsriket. Och sen uppstår han på tredje dagen. Och så vinner han seger över djävulen, över synden, över döden. Och idag är han herrarnas herre och konungarnas konung. Försten över hela världen egentligen. Han har all makt i himmelen och på jorden. Han har vunnit seger. Så stegen som reses där i Betel, det är Jesus Kristus. Jakob, det var som i hans säd. Den här Kristus, den här frälsaren, skulle komma från honom och danas fram genom hans folk, Israels folk. Tack och lov. Att komma in på den stegen och börja med en omvändelse. Man släpper allt och vänder sig till Gud och ger sitt liv till Jesus. Att han blir herre i ens liv. När Nikodemus kommer till Jesus i mörkret om natten och Jesus börjar undervisa, då säger han till Nikodemus: men förstår du inte allt det här? Alltså, om ni inte förstår när jag pratar till er om det jordiska, hur ska ni kunna förstå när jag talar till er om det himmelska, säger han. Och sen säger Jesus: ingen kan stiga upp till himmelen utan den som har kommit ner från himlen. Han säger att han pratar om sig själv. Det är stegen här, de klättrar upp och ner här, änglarna och härligheten, Herrens, himlens port är där. Och så säger han: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas. Tänk dig när Jesus hänger där på korset. Om du får en liten blick på honom, om du glömmer den här mannen som står här framme eller allt annat, och så får du för ditt inre öga eller ditt yttre öga en blick på Jesus idag, att hans blod rann för dig, då är din synd försonad. Alltså på samma sätt som ormen skulle upphöjas i öknen. Och för er som känner berättelsen så handlar ju det om att israeliterna låg och dog av ormgift. För att ormar hade kommit in i lägret. Och så reser Mose den här ormen, en kopparorm. Och då, när de tittar på den, då får plötsligt kropparna liv igen. Och de blir räddade. På samma sätt så har vi en frälsare, en blodig frälsare som dog på korsets trä. Och som världen måste få en blick på för att få sin synd försonad och kvitt sin synd. Så att, och det är det som är vårt glädjebudskap. Egentligen kan vi säga till vem som helst vi möter att vet du om att din synd, din skuld, den är borta, den är utplånad. Och vad betyder då det? Jo, att vem som helst kan idag omvända sig till Gud. Hade inte Jesus utplånat våra synder, hade vi inte haft en chans. Så därför nu när vi ärar honom här, så är han verkligen värd all ära. Det är endast Jesus. Det är bara Jesus som kan ta er till himmelen. Ingen kan ta sig till himmelen utan i Jesus Kristus. Om den här boken är sann, så vågar jag påstå att ingen kommer till himmelen utom genom Jesus. Vi måste in på den stegen, den vägen, Jesus Kristus. Den andra bibeltexten som vi ska titta lite kort på, jag vet inte hur länge jag håller på, det hittar vi i 32 kapitlet. Jag måste ha med den. Det är från 22 versen. I det första bibelstycket så kanske många av er här i den här kyrkosalen känner de här bibelberättelserna, men det kan också sitta någon med som inte känner till bibelberättelsen. Men i den första berättelsen när han har drömmen så flyr han för sitt liv. Han har lurat sin brorsa och brorsan tänker döda honom. Och brorsan är som kraftigare och mäktigare än den här Jakob. Så att Jakob, han med hjälp av sin mamma så flyr han. Han flyr till ett annat land. Han tvingas som, och det är också en bild på judefolket som var borta lång tid från sitt land. Men som nu har kommit tillbaka. I den andra texten, nu är han på väg tillbaka. Och han är fortfarande, alltså det är 20 år senare drygt. Han är också i det här läget, är han livrädd för sin brorsa. Han har skickat ut spejare som Far med gåvor till min bror och försök blidka honom. Jakob satt och tänkte varje dag, hur ska jag göra för att blidka min bror så här? Och hjälp, få inte bli dödad. Och spejarna kommer tillbaka. Jo, han kommer emot dig med 400 man, stridsmän. Säger Jakob, jag kommer dö. Och det är ganska intressant att se hur han delar upp alla sina ägodelar. Han skickar iväg allt och han som stannar kvar längst bak själv. Det är egentligen väldigt själviskt på något sätt. Han är ingen hjälte utan han är bedragaren, Jakob. Han som alltid var ett problem men ändå älskad av Gud för att han jagade Guds välsignelse. Och då står det så här från 22 versen. Men Jakob steg upp samma natt, tog sina båda hustrur. Det var de som var kvar med honom. Och sina båda slavinner och sina 11 söner. Alltså den närmaste familjen. Det är en härva i hans liv alltså. Det är slavinnor, det är söner och det är barn med olycka. Och han är rädd för sin bror. Och det är egentligen väldigt mycket kaos och... Det är egentligen ingen fin så här bibelläsning för oss fromma pingstvänner att läsa om Jakobs liv. Men så var det för honom. Och han tog sina 11 söner och gick över Jabboks vadställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Och då kommer en natt då i hans liv. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig för gryningen är här. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade Jakob och han sade, du ska inte längre heta Jakob utan Israel för att du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Amen. Jakob blir alltså ensam kvar där i natten. Allt det här, det föregående, alltså Jakob har så mycket planer och det känns som att det är så mycket egen kraft han jobbar i. Och han kämpar verkligen år efter år efter år och han... På något sätt kämpar han ju också med Gud. För han har Gud med sig. Men det är ett brokigt liv han lever på något sätt. Men det är så underbart att läsa just de där orden. Jakob blir ensam kvar. Jag tror att det är vad du och jag behöver också. Inte bara en gång i livet. Jag tror att... För alla människor här inne som har varit vid Golgata och lagt ner sitt liv för Jesus. Där tror jag vi kan känna igen oss att du blev ensam kvar på något sätt. Allt det där som du förtröstade på var du tvungen att släppa. Och så var det bara du och Herren och Golgata kors. Du blev ensam kvar med Herren. Och sen så är det så individuellt för oss människor. Hur frälsningen kom till oss och hur det gick till. Men på något sätt tror jag ändå att den ingrediensen finns i varje människas liv. Och jag tror det är jätteviktigt att vi som återvänder till den platsen. Där vi är ensam med Gud gång på gång på gång. Och egentligen så längtar jag efter inom hela svenska kristenheten. Att vi skulle som få komma dit till den här platsen. Där det blir vi och Herren. Där vi som får brottas med Gud så att säga. Jag tror att vi skulle må bra av en riktig omgång av Herren. Förstå mig rätt. Har du brottats med Gud någon gång? Det finns ingenting som är så svårt, men också ingenting som är så ljuvligt. Det är som Jakob är ensam där och så börjar den här mannen. Hela natten alltså. Natten igenom så de rumlar runt där och brottas och formligen slåss alltså. Och hur han än gör så kan han inte vinna seger över Jakob. Jakob kämpar. Och han var ju härdad. I 20 år hade han, han säger när han möter sin svärfar Laban vid ett tillfälle i ett tidigare kapitel. Det kan ni läsa när ni kommer hem. Då säger han, i 20 år tid, jag har kämpat i hettan om dagen och jag har frysit om nätterna. Och du har lurat mig mer än 10 gånger på lönen. Alltså Jakob, han var så härdad på något sätt. Han var stark och han kämpade där med Gud. Jag ser ju någonting av det där också med judefolket och Israel. De drabbas av slag, men de kämpar och de släpper inte taget och de kommer tillbaks. Det är någonting av Jakobs ande. Och så plötsligt när mannen som brottas med honom säger att jag kan inte vinna seger av honom. Solen håller på att stiga upp. Och vi som är bibelläsare förstår att det är Gud som brottas med honom. Man kunde inte se Guds ansikte. Så han säger, släpp mig, säger han. Solen stiger upp. Och Jakob säger, jag släpper dig inte med annat än att du välsignar mig, säger han. Men före det så slår han höftled, han knäcker Jakobs. Det är grymt alltså. Den här mannen slår till Jakobs, han bryter höftbenet alltså. Han ligger där. Alltså, sug in den här bilden alltså. Den här kämpen som har gått på sina egna vägar på något sätt och kämpat så mycket egen kraft. Det är väl inte någon bild på Bodens pingstförsamling utan kanske hellre en bild på Israel. Men, och där är han plötsligt där solen håller på att stiga upp. Den här gudomliga mannen säger släpp mig, jag måste gå. Och han suger fortfarande ett tag, han är totalt bruten. Allt är brutet i hans liv. Han har skickat iväg allt. Han är utblottad på allt. Han ligger där med trasig höft. Även hans styrka, den fysiska styrkan är som slagen i botten på något sätt. Han är i en total hjälplöshet. Och det är det som åstadkommer det. Det han inte hade kunnat som nå fram till på sina egna vägar i sin egen kraft. Då flödar välsignelsen till honom i det läget. Och jag tror du som är född på nytt känner igen någonting av det där. Att när du är som djupast nere i synden på något sätt. Då, och mörkret, då plötsligt bryter ljuset fram och du blir frälst. Och vi kan säga halleluja, tack och lov Jesus. Vi är ett friköpt folk av Jesu blod. Visst är det underbart? Vi känner ni lite glada? Ja. Tänk att våran synd är försonad. Men vi var där vid korset, bruten. Du och jag. Det är därför vi kan tacka Jesus tillsammans med Johan Enström här. Att det evangeliet förändrade mitt liv. Det är underbart att få sin synd förlåten. Att få bli renad. Korsets princip, där den som förlorar ska vinna. Jesus säger det. Om du förlorar ditt liv, då ska du vinna sen. Men det är svårt för oss människor på något sätt att komma dit. Vad är ditt namn, säger han till honom. Och det är Jakob, säger Jakob. Det är mitt namn. Vet ni, Jakob betyder ju bedrag. Jag tror att det här står verkligen för att Jakob där i gryningshuset, när Herren frågar honom, vad är ditt namn? Alltså, på något sätt så tänker jag mig att Jakob kommer in under Guds heliga andes ljus. Och alla människor som på något sätt har fått se sitt liv och sina synder och sina misslyckanden har ingenting att som vara stolt över, utan Det är därför vi är ett folk som har fått barmhärtighet, säger Petrus, aposteln. Ni är ett folk som har fått barmhärtighet. Paulus säger också det. Vi har alla fått barmhärtighet. Jag frågar vem som är kristen. Hur gick det till när du blev kristen? Ja, det är Guds stora barmhärtighet att jag har fått detta. Har man sett sitt liv i andens belysning, då har man ingenting att vara stolt över, utan man får tacka Gud att man får vara med och tro på Gud. Jakob frågar också honom, vad är ditt namn? Och han säger, varför frågar du efter mitt namn? Ganska många år senare när Jakob är riktigt, jag ska avsluta med det, känner jag. När Jakob är riktigt gammal, och det kanske ni får höra mer om nästa söndag när ni ska tala om Josef, för att höra om Markus. Men efter att han har mött Josef igen och de har återförenats, så Jakob, han ligger i sängen och det står att han drar upp fötterna och han ska som flytta från den här världen i sängen. Då alla sönerna, de här 12 som sen blev Israels 12 stammar, går fram där till sängen och så lägger han handen på dem och så välsignar han dem. Och så kommer Juda fram, och ni vet, vi pratar om Jesus att han är från lejonet av Judas stam. Han är från Juda. Och så välsignar Jakob Juda och så säger han ungefär så här, fritt citerat ur minnet nu. Härskarspiran ska inte vika från Juda fötter ända tills han kommer som den tillhör. Och det är Jesus Kristus. I grundtexten, han kommer, då står det ända tills Shiloh kommer. Och Shiloh, jag vet, Markus är bra på sånt, men om jag fattar det rätt, då betyder det han som är rik på fred, ungefär om man fritt översatt. Man skulle kunna säga ända tills Fredrik kommer. Att en som är rik på frid, så att säga, på fred ska komma. Vi kallar honom fridsfursten Jesus Kristus. Jag tänker, nu kan vi leka lite grann med texten här i slutet. Jag tänker mig att där när solen går upp, Jakob haltar, han är bruten, han har fått veta att han ska bli Israel. Där lutar sig Herren, mannen som har brottats med honom hela natten, och så säger han, mitt namn är Shiloh, fridsfursten. Jag tror att det är Jesus Kristus som är där och kämpar med Jakob. Och han vill välsigna oss och kämpa med oss. Han vill förlåta våra synder. Han vill ge oss evigt liv. Han har så mycket goda gåvor till oss var och en. Och han vill välsigna församlingen här i Boden. I Jesu namn. Amen.